Podplay.
Välkomna till veckans spaning. Nej, vad brukar jag säga här i början? Nu är det så länge sedan.
Du brukar säga exakt brukar så, du var så? På det.
Men jag säger inte vilken podd där man lyssnar på då.
Ja, men kör något nytt, Anna. Det är kanske dags för något nytt. Gud, du har så mycket sås i hjärnan.
Jag får sån ångest nu när jag måste snabbt komma på något. Käckt. Välkomna till... Nej. Välkomna till krimpoddarnas krimpodds veckospaning.
För fan, nu går det bra. Samtidigt så fes Doris. Jag vet inte om det gick in i micken, men det vart en sån stark upplevelse för mig från två håll.
Gud, ja, det var skit rakt igenom. Jag kör väl den gamla vanliga. Välkomna till veckans spaning med Ljungdahl, Ginghede och Broddare.
Chatten. Ja, men välkomna. Det är måndag.
Mm-hmm.
Och ordningsfröken kommer in här och hälsar folk välkomna om man är ny till den här podden till exempel.
Så härligt när du gör det där tycker jag. Man känner sig säkert väldigt, väldigt välkommen då.
Och de som har lyssnat på alla 147 avsnitt bara... Ska hon köra den där samma harangen igen? Men jag känner mig lite som Carl Bertils far. Mm. Situationen kräver ett välkomnande till våra nya lyssnare. Vi får ju in härliga meddelanden. Åh, jag hittade er alldeles nyss och sen dess har jag lyssnat dygnet runt. Och nu börjar jag känna mig skev i huvudet, vilket vi förstår om ni har lyssnat dygnet runt.
Ibland blir man nästan lite orolig för människor. Jag har lyssnat på 142 avsnitt sedan i måndags.
Men nu fick jag feeling. Jag vill läsa upp ett mejl som kom. Får jag göra det nu?
Självklart.
Jag kommer dra ihop det lite för det var ganska långt.
Mm.
Hej, jag vill verkligen tacka er för den här podden. Och så är det då en tjej som det har hänt lite tråkigheter för.
Mm.
Jag går inte in på det. Men jag behövde något att fästa tanken vid så jag gick in på podcast och började leta bland något som skulle stjäla lite av min uppmärksamhet. Mm. Efter en minut av scrollande förbi ändlöst med antal kändispoddar som handlade om skit och ingenting hittade jag till er Över min döda kropp. En podd som hade ett faktiskt innehåll. Den här får det bli, tänkte jag, och började på avsnitt 1. Ni hade då kanske släppt runt 20 avsnitt, om jag minns rätt. Vilket var tur för mig, för jag hade lite att ta av, så att säga. Ni ska veta att det var inte mycket som lyckades fånga min uppmärksamhet under den här perioden. Jag var otroligt hyper, stressad och full av ångest och kunde inte ens se på tv. Inget funka. Så det krävdes något riktigt, något intressant. Något jag kunde lyssna på med full fokus. Men tänka sig, utifrån min situation, ett avsnitt som handlade om lik, obduktioner, förruttnelse och död. Att det skulle vara för tufft för mig att höra på, men nej. Det har gett mig både kunskap och förståelse. Ni är så bra på att avhandla ämnen proffsigt men ändå personligt, med skratt och allvar och som ju alltid samspelar i livet. Inte en enda gång har jag känt att det blir för mycket av något. För mig är det bra att höra på personer som pratar om dessa saker just ur ett yrkesinriktat perspektiv. Det har normaliserat mycket kring död och det har behövt. Vi lever i ett samhälle där döden sitter i en skamvrå. Den känns avlägsen och ingen är redo att möta den, jag själv inkluderad. Över min döda kropp har hjälpt mig att känna i alla fall en gnutta acceptans. Idag mår jag bättre, bra till och med för det mesta. Och nu lyssnar jag med glädje på alla avsnitt. Jag längtar varje gång. Vill bara berätta vilken skillnad ni gör för mig. Jag har tänkt skriva ett tag och idag fick jag tummen ur. Så tack för er.
Åh, vad fint.
Ja, men visst var det.
Ja, det är så himla fint.
De här mejlen kommer ibland. Och de har ganska ofta olika liksom ingress.
Mm.
Men vi är med folk, de gråter av skratt när de mockar skit. Och de skrattar någonstans mellan fiskpinnar och frysta ärtor. Mm. Och vi är med fan på förlossningar. Och
ja, det är
jag börjar
så
bli
härligt.
Lite så här, nästan lite, jag får lite skammen över det.
Nej men, varför då?
Nej men jag vet inte, det känns lite för mycket.
jag tror man måste förstå att poddmediet är speciellt. Man kommer ju nära dem man lyssnar på. Och lyssnar man då varje vecka, ibland kanske två gånger per vecka. Så någonstans så etableras ju någon slags relation, även om den ju... Alltså den är ju liksom inte, vad ska jag säga, det är ingen tvåvägskommunikation den bygger på, tyvärr.
Nej.
Men det är ju otroligt fint.
Ja, det är nog det jag känner. Jag känner nog att det är väldigt fint. Jag känner mig humbled, vad heter det? Ödmjuk. Inför detta. Tack för mejlet.
Undrar hur ödmjuk Meta är i dagens spaning, vad tror du?
Ja, det, alla de där frågorna om hur tror du Meta, det finns
nej,
ju
det
inget
svar.
Nej,
det går ju inte. Nej,
det går inte. Vi åker bara.
Vi åker, vi gör det bara.
Kära damer. Jag undrar om ni har drabbats av ruelse någon gång. Kanske är det bara Anna som vet att hon någon gång har drabbats av ruelse. För det är inte ett ord vi använder så väldigt ofta.
Nej.
Men jag tänkte på det idag när jag planterade ute i min trädgård. Jag planterade några planter av en liten växt som kallas för vinruta. Den heter ruta graviolens på latin. Och den kallas också för ångerns ört. Ångerns ört används bland annat vid katolska mässor där man stänker vigvatten. Det kan man göra vid lite olika tillfällen, men bland annat vid bikt. Alltså när man ska berätta om saker som man har gjort eller tänkt som inte alls har fallit den straffande guden på läppen, tror man. Och så måste man berätta om denna sak. Och så ska man förhoppningsvis få syndernas förlåtelse. Mm. Kan det bli genom att man blir nersprejad med vigvatten. Genom att någon har skvätt detta på en. Med hjälp av en kvist. Vinruta. Alltså ångerns ört. Och den där ångerns ört kallas på engelska för rue. Alltså rue.
Mm-hmm.
Och det kan den heta på svenska också i olika dialekter. Den kan heta rue. Och därifrån detta ord, ruelse, alltså djup ånger. Ni kan ju få googla upp några synonymer så kan ni få se om ni tycker att ni någon gång har drabbats av detta. Och i så fall vad? Jag vill att ni funderar kring er egen djupa ånger och samvetskval och vad som händer när ni har dem, om ni har dem. Men också i ett större perspektiv. Vad bör mänskligheten ha? Djup ånger inte ångest, men ånger och samvetskval över.
Mm-hmm.
As we speak.
Oj, vad så.
Har det gött? Hej.
Jaha, oj. Jaha, nu ska vi ner då alltså. Nu ska vi
nu blir det ner.
Nu ska vi in neråt och ner inåt. Och öppna de innersta och mest fördolda rummen i oss, låter det som.
Är du beredd att göra det på nationell radio? Jag känner spontant att vi icke ska skola vandra dit hem.
Nej, alltså det är klart, det finns kanske en gräns för vad man vill prata om så här inför, jag vet inte hur många, 100 000 lyssnare, men jag kan alltså säga att jag är ju en person som överhuvudtaget sällan ångrar mig egentligen, alltså generellt sett. Alltså jag tycker livet är för kort för att gå och ångra saker man har gjort eller inte gjort, utan försöker istället leva på ett sätt som gör att jag inte ska liksom ångra mig.
Alltså jag tänkte säga det. Det måste ju finnas två anledningar till varför man är en människa som inte ångrar sig. Antingen så är man bara fan i ångra sig.
Mm.
Eller så lever man, är man så eftertänksam så att man inte har så himla många saker att faktiskt hålla på och tänka så om.
Men jag tycker överhuvudtaget att det är onödigt att gå och ångra sig över saker eftersom du ändå inte kan överhuvudtaget påverka det oftast i efterhand. Nej. Jag menar, det är klart att man har sagt saker till vänner som man ångrar och som man har ångrat djupt också. I alla fall då det liksom begav sig. Man har försakat människor, vänner. Ibland kan jag ångra att jag i perioder har jobbat så in i helsike mycket. Men det kommer ju inte liksom hjälpa mig, varken mig eller dem jag har eventuellt försakat eller svikit, att jag går omkring med en djup ånger.
Nej.
Jag har ju också, jag har ju valt yrkesinriktningar utifrån vad jag har känt by heart, verkligen. Jag har inte lyssnat på andras så kallade rekommendationer och tyckanden. Ja, men liksom, det är väl ett aktivt val någonstans. Och därför kan jag inte heller ångra att jag inte har lyssnat på min inre röst i de där lägena. Och det tror jag däremot många andra gör. Ångrar ett utbildningsval eller ett yrkesval eller framförallt saker man inte har gjort. Tror jag många ångrar.
Det sista du sa, det känner jag igen av alla mentorsamtal som jag har.
Det är
mycket vanligare med människor som ångrar saker de inte har gjort.
Vad kan det handla om då? Typ?
Ja, men att de inte har bytt. Oftast är det ju någonting i livet som skevar. Det kan vara yrkesmässigt, relationsmässigt, beteendemässigt. Något form av val som de sitter i och som inte känns riktigt bra. Och sen så tar de helt av olika anledningar inte tagit sig ur det. Men, och då kan det vara en viss typ av ånger att man känner liksom att åren flödar förbi.
Ja, just det.
Att man kanske har wastat någonting. Att det kanske skulle kunna ha varit lite bättre för mig om jag bara hade tagit mig i kragen eller sparkat mig i röven eller vad det nu kan tänkas behöva. Men då är det ju ofta, jag skulle säga, det är extremt få som ångrar saker de har gjort. Det är det de inte har gjort som ångras.
Just det. Men jag tänker ändå så här, jag menar, människor fattar ju beslut varje dag. Jag har ingen aning om hur många beslut, men jag skulle kunna tänka mig att det är kanske 50-60, kanske ännu fler beslut varje dag. Från det lilla till det stora. Och de allra flesta beslut blir ju ändå, ja, alla kanske inte blir bra, men jag menar, det är ju inte jätteofta ändå man fattar beslut som man sen förknippar, i alla fall inte jag som jag förknippar med en djup ånger. Men beror det här på människors liksom förmåga att se vilka valmöjligheter man har? Eller alltså, hur kommer det sig att folk i gemen inte ofta går omkring, för det tror jag inte människor gör, går omkring och ångrar varje dag beslut som man har fattat?
Men är det inte också en känsla av att, du vet, sliding doors-effekten, om man tittar på varför har jag det här jobbet, alltså varför är du kriminaltekniker? Jo, det var för att du blev rättsodontolog och sen så råkades du skickas till tsunamin, det råkade bli en tsunami, du råkade bli ditskickad, du råkade jobba nära kriminaltekniker och då råkade du komma på att du skulle bli... Det är ju liksom, du har inte tagit aktiva beslut utan det är lite sliding doors-effekter.
Absolut.
Hela tiden. Så det här med att hålla på och våndas över att man, så vilket väg man ska gå eller vilket ben man ska stå på. Det är så mycket annat som spelar in. Och då tror jag kanske folk bara tänker att det inte är så stor idé att ha ånger över allt det här.
Nej men precis. Och jag tror att många tänker så här att okej, okay, det här kanske inte blev ett kalasbra beslut. Liksom. Det har väl alla känt. Men utifrån vad jag visste då och de förutsättningar som fanns då, så var det ändå rätt beslut. Man måste ju vara liksom schysst mot sig själv. Sen finns det ju människor som gör saker aktivt som de rimligen borde veta att de kommer känna djup ånger över. Jag tänker till exempel på otrohetsaffärer. Jag tänker på var med i Paradise Hotel. Jag tänker på ta det där Finax-lånet för att köpa den 82:a väderstationen till mitt hem. Alltså, det borde väl vara självklart att det här är inte ett superduper beslut. Rimligen kommer jag känna ånger över det här. Eller har man inte den förmågan då i sitt beslutsunderlag?
När jag håller avlastningssamtal med människor som känner ånger, skuld, det är en ganska svår sak att bära, oavsett om det är överlevnadsskuld Till exempel personen som just den dagen bestämde sig för att inte hoppa in i flygplanet i Örebro. Eller någonting annat. Man brukar titta på olika typer av etik. Alltså, om jag värderar mina handlingar ut efter vad konsekvensen blev. Inte min avsikt med handlingen. Utan jag värderar min handling utifrån hur det blev. Alltså med facit, då, det är ett felaktigt sätt. För det är dumt att klubba ner sig själv i efterhand när man vet hur det blev. Ja, istället det för vad var din avsikt med själva handlingen. Och sen finns det ju de som klubbar ner sig själv. Man ska tänka lite så här, pliktetiskt. Du gjorde rätt, du har följt alla policies, alla styrdokument, alla lagar och regler och du följde din plikt. Sen blev det skitdåligt.
Ändå, ja.
Så man kan ibland behöva rikta om folks skuld till plikt, avsikt, konsekvens. För att det är lätt att gå fel där och sitta och slå ner sig själv för att det blev så dåligt. Ja, men du gjorde bara din plikt eller din avsikt var god. Du visste inte hur det skulle bli i efterhand. Det är dumt att ha det som ett beslutsunderlag.
Verkligen.
Facit.
Men vad tror du att människor då går omkring och ångrar mest i tillvaron? Om man frågar gamla människor, till exempel, som vet att tiden liksom börjar bli knapp, att kanske utforska saker, stifta nya, etablera nya relationer eller vad det nu kan vara. Vad är det man ångrar mest?
Jag gissar att det måste vara relationer och tid. Att man har prioriterat fel. Jag tror att det har suttit en och annan. Det är också lite beroende på generation. Jag tänker att det är en och annan gubbe som dör i nutid. Som ångrar att de inte ägnade mer tid åt sina barn.
Just det. Där de har jobbat för mycket.
Exakt. Så jag tror att det är tid och relationer. Att man har liksom lagt krutet åt fel håll. Helt enkelt. För att man kanske är ensam då, på slutet.
Ja, ja men precis. Och då ställs ju saker på sin spets också.
Men jag tänkte på det, hon sa det här med, hon sa ju någonting om att det föll inte din gud på läppen. Jag blev så här, det beror ju lite på vem är min gud. Alltså vi behöver inte vara religion. Jag upplever ju att den svåraste att få förlåtelse av är jag själv.
Ja, gud ja. Eller gud.
Ja. Ah, jag vill säga. Nej men jag är absolut nålsögat. Om jag kan förlåta någonting som jag har gjort, det är nog det senaste. Då kommer mina vänner eller vem det nu är, har förlåtit mig långt innan. Jag är nog den hårdaste i klungan. Guden. Jag är den hårdaste guden. Men jag skulle säga att med åren har jag blivit bättre på att förlåta mig själv. Och jag har också fått mycket mindre behov av att bli förlåten av andra.
Ja, samma här.
Det i början så, eller i början, tidigare så var det så oerhört viktigt att alla skulle tycka om en eller att det skulle vara accepterat. Och när man var ny på arbetsplatsen, då var tänk om han inte gillar mig. Nu är man ju fulla fan i.
Om
man är accepterad och älskad av alla.
Ja, men det är väl för att man också vet sitt eget värde någonstans. Man behöver inte den bekräftelsen från omgivningen som man kanske behövde i tonåren eller så. Men du, Leif Loket Olsson, tror han går omkring med djupgänger?
Ja, men det går under kategorin jag ångrar saker jag inte gjorde. Han ångrar väl att han inte sa ja.
Vad skulle han få? Var det 50 öre per såld
lott
eller månadslön? Nej, för fan, jag tar månadslön. Jag tror han har gått miste om typ 3 miljoner i veckan eller något sånt där. Löjligt mycket. Och jag tänker också på skivbolaget som nobbade Beatles. De måste också känna viss ånger, tänker jag.
Var det inte någon också innan Julia Roberts som fick frågan om, eller som fick rollen Pretty Woman som tackade nej?
Vet faktiskt inte.
Måste jag också ångra sig. Likväl som hon som Julia Roberts försökte köpa kläder av på Fina gatan. Och så fick hon gå in och så sa hon, jobbar du på provision? Och så tittar den här surkärringen på henne. Så säger hon, big mistake, huge mistake. Någon står där med alla kassarna.
Just det, ja, precis.
Och så ånger.
Mm, kan man tänka sig.
Jag kom på ett nytt poddämne till en krimtorsdag.
Aha, spännande,
något
berätta.
Vi inte har varit inne på. Frivilligt tillbakaträdande. Ploppade upp så här för mig nu när vi pratar ånger. Det är ju alltså människor som har tänkt begå ett brott. De är någonstans på försök, förberedelse, stämplingsstadiet. Mm. Och sen så bara kommer de på, nej för fan, den tilltänkta guden, vem nu den är, det kan vara du själv. Det här kommer jag ångra. Så det blir ett frivilligt tillbakaträdande. De har liksom påbörjat, till exempel köpt buntband och nubbhandskar och vad det nu kan tänkas vara. Och så på väg fram, de har till och med nästan är uppe i försök. Så känner de bara, nej för fan, jag skiter i det. Då är det ett frivilligt tillbakaträdande och ansvarsbefriande. Men det är bara om det inte är yttre omständigheter som gör att du ångrar dig. Så just är det, det. Då, och du då tillbakaträdde, då var det inte frivilligt utan det var en yttre omständighet.
Just det.
Det finns ju massor roligt att säga om det här med försök och förberedelse och stämpling.
Okänliga försök.
Fan, det blir en torsdag. Det blir det en krimtorsdag, just det.
Ja, låter jättebra tycker jag.
Men hon avslutade med att ställa den här frågan, vad borde det stora alltet, samhället, vad borde vi av vår tid känna ånger över? Jag kunde faktiskt ruelse av den enkla att jag löser korsord.
Ja, just det.
Då brukar synonymerna vara själanöd eller vånda.
Ja, det
själanöd är ju inget härligt att uppleva.
Usch, det låter jättejobbigt, tycker jag. Verkligen.
Ja. Men du, ditt lilla hubba-bubba, har du någonsin känt själanöd?
Jag vet inte, jag vill inte göra det i alla fall.
Nej, vi andra, vi vet exakt var den sitter i maggropen.
Ja, men vad sa du? Den stora massan, eller vad sa du där på slutet?
Vi av vår tid,
vi
i
av
lite
vår
större
tid.
Perspektiv, vad borde vi som samhälle känna ånger över?
Jag tänker ju direkt på det här med överkonsumtionen till exempel. Alltså klimatfrågan.
Det är ju inget framförallt som nu när hela Tyskland håller på att svepa bort. Man blir ju påmind.
Men samtidigt, återigen, när man är liksom en liten bricka bara, som en liten ja, kan man verkligen personligen känna någon ånger då? Och det stora kollektivet, om du förstår vad jag menar.
Ja. Alltså det finns en mening som jag hör mig själv tänka rätt så ofta. Ungefär varje gång jag läser nyheterna, scrollar igenom Instagram, tittar på TV. Och det är så här, vi kan bättre än så här. Det är en mening som ringer i mig. Allt från, nu är det sommar och nu kommer bli en jävla massa misshandel i hemmen. Nu är det, alltså, då känner jag bara så här, fan vi kan bättre än det här. Kom igen homo sapiens. Klimatet. Det är inte jag personligen. Det är, inte det är ungefär som män som klarar av att tänka ett varv till. Som inte skriker alla män. En god man kan ju säga så här, fan vi, kom igen nu gubbar, vi kan bättre än det här.
Ja, det gillar
istället
man
för att sitta och känna skuld över sitt eget kön. Det ger ju ingen någonting att känna att skuld över, fuck hell, jag föddes som man och därmed ska jag leva i skuld. Men de måste ju kunna känna att vi borde kunna bättre än så här. Och då aktivt göra någonting för att det ska bli bättre. Eller?
Ja, men jag håller med. Och det är väl kanske det bästa sättet att försöka så här komma runt problemet med ångern. Det är att aktivt försöka förbättra sin situation. Man kan ju inte liksom göra om eller gå tillbaka i tid och liksom ändra ett beslut som man fattade då. Men man kan ju ta nya vägar. Många gånger i alla fall, som kanske inte leder fram till den här ursprungliga liksom destinationen, men du kan ju få något som är nästan lika bra, eller på något sätt ändå uppnå det där som du känner att du har förlorat, eller gått miste om. Jag vet ju när jag fattade beslutet att lämna tandläkaryrket, så var det ganska många i min omgivning som hade många tankar kring det där. Och ska du verkligen göra det här? Och du tjänar ju så bra. Och ska du bli snut? Vem vill bli snut? Och du kommer ju inte... Du vet, det var så mycket sånt där som kom till mig. Men Några år senare när jag träffade de här människorna, mina gamla arbetskamrater, och berättade att jag stortrivdes, då kröp det fram. Då var det ganska många som liksom så här, ja, ska jag vara helt ärlig, jag har också funderat på att göra någonting annat. Och jag är avundsjuk på dig som har vågat, det var många som sa, som har vågat ta det där steget.
Jag är inte dugg förvånad. För det första steget, då gav de ju bara uttryck för sin egen oro inför det. Jag kan säga, jag var ju en av de första som lämnade polismyndigheten när det här sen strömhoppet blev i omorganisationen. Och gick till den privata sidan. Och efter mig så sa det ju bara plopp, 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 plopp. Och nu har jag också lämnat den privata sidan och blivit helt egen. Samma sak där. Men gud, och vad läskigt, och du kommer inte få någon lön och bla 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 bla. Och sen kommer frågorna nu, hur funkar det? Hur får du, man bara, det, jag vet ju bara att jag hade ångrat mig om jag hade suttit kvar i någonting som inte kändes hundra för mig. Jag har inte svaren på vad som är bra eller rätt.
Nej, eller det är ingen som
om
har.
Det kommer gå. Nej, det är ingen som
i
har.
I förhand. Så är
exakt.
Det. Men alltså, och då måste någon slags så här budskap här bli att, för jag tror att gemensamt för dig och mig och många andra som vågar liksom hoppa på eller hoppa av eller så här, det är ju insikten om faktiskt livets förgänglighet, om vi får bli lite, kliva bort från hubba bubba världen en liten, liten stund. Det handlar ju om insikten om att vi har ett liv, vi lever ett liv. Det finns ingen liksom tid längre bort eller längre fram för att kanske göra det där som man har drömt om. Det handlar ju om att liksom förverkliga sig själv och våga göra det. Medans tid är.
Huvudet på spiken, Anna. Och jag kan inte säga att jag hade gjort alla mina modiga val om jag inte vid ett tillfälle i mitt liv fått rätt upp i ansiktet livets förgänglighet. Nu kan jag säga en personlig sak som jag verkligen ångrar, men som jag har åtgärdat i efterhand. Jag hade i många, 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 många år funderat på att skaffa mig tatuering. Och haft, och då tänkt som alla andra ofta tänker. Åh, hur ska det se ut när jag blir gammal? Och tänk om jag ångrar mig? Och så vidare. Så blev det liksom aldrig av. Sen så blev jag allvarligt sjuk. Och för att kunna få rätt behandling, jag skulle få strålning varje dag i 6 veckor. Så sa de så här, men du ska upp där på rum 3, eller fan det var. Där kommer du träffa Sirpa. Och Sirpa kommer tatuera dig. Jag bara, va? Jo, vi gör så för att man ska kunna rikta in, det är så viktigt att man strålar på exakt rätt. Så att du kommer få ta dina kläder, så kommer de tatuera dig på vänster höft, mitt fram på magen och på höger höft. Jag bara, men hur länge sitter det? Ja, för alltid. Det är tatueringar. Ja. Så jag gick in i det rummet och då hade jag suttit och liksom våndats över mina... Jag fick inte ta beslut. Kom någon annan in och beslutade att jag skulle tatuera mig och vad.
Och vad du skulle få.
Och ursäkta, de här tre prickarna skulle också skrika cancer för resten av mitt liv. Så där stod jag och bara tänkte, fuck you, Sirpa. Ursäkta, Sirpa var ju ljuvlig. Så det första som hände när jag kom ut... på andra sidan, helt enkelt. Det var ju att bara springa in till en tatuerare. Hög som ett jävla hus. Alltså, tatuerar inte jag. Och bara, jag vill ha en stor jävla Hello Kitty här. Rätt på skinkan, på höften. Och då började han skissa på ett block. Och så, jag var där med min kompis. Och både jag och min kompis stod och tittade så här. Det ser mer ut som Björne, Björnes magasin än Hello Kitty. Alltså proportionerna är lite vajsing. Så då ringde jag hem till min dåvarande snubbe. Och bara, en bra tatuerad studio i Brooklyn nu. Och så kom jag till en superljuvlig tjej. Så att nu har jag en ganska stor Hello Kitty på min höft. Med leopardtröja. Hon har ett knogjärn i ena handen. Hon sjörövar lapp. Och ser lite så här thug life ut. Rätt över. Och jag vet att den här svarta pricken sitter i hennes öra. Har de liksom dolt. Men jag har 2 prickar kvar som jag måste tatuera över. Men jag var liksom tvungen. Och sen den dagen så har det liksom bara. Jag vill ha en tatuering. Gå gjort för fan.
Exakt.
Du dör när som helst. Eller inte.
Ja.
Och när de andra är fula på ålderdomshemmet, då kommer du i alla fall vara snygg. Jag tänker så istället.
Ja, men återigen, man kan inte ångra sånt där sen. Nej. Även om, nej.
Det återigen, kanske inte... ångrade jag inte gjorde.
Precis. Precis. Jag har en sak. Jag kom på en sak nu när du kom på din. Det finns en sak som jag ångrar. Kanske inte känner djup ånger. Men så här, när jag bodde i Stockholm så blev jag erbjuden av en ganska avlägsen släkting till mig. Som inte har liksom barn och så där. Det fanns inga andra som kunde så här, få erbjudandet. Mm. Jag blev erbjuden att köpa en lägenhet i Stockholm. Till vrakpris.
Mm.
Men någon vecka innan det här erbjudandet så hade jag fått en jättefin studentlägenhet på Lidingö. Som jag älskade. Så jag tackade nej till lägenheten.
Du tackade nej till ett par miljoner.
Ja, ja det var precis så.
Ja, så det var. Mm.
Men där och då kändes det som ett genomtänkt beslut. Och jag kommer icke att gräma mig över detta.
Verkligen inte. Bittra människor är fula människor. Och den vägen har jag ju sagt många gånger i den här podden. Skola vi icke vandra?
Nej, det skola vi icke göra.
Nej. Nej, men okej.
Ja, det kändes som inledningsvis den här gången som att nej, men det här vet jag inte om jag kan reflektera så mycket kring. Men vi tycker ändå vi har uttömt ämnet ganska bra.
Jag tror att ången är en stor grej i det mänskliga beteendet. Och jag tror att vi behöver ha den. För utan någon form av ånger, skuld och skam, då skulle vi vara fullblodsas.
Ja, men
så att man har instiftat saker som ångerrätt och ångervecka och känslan av att fan, det vart inte riktigt bra. Det vart i kognitiv dissonans. Det är ändå på något sätt viktigt att vi har det ändå.
Jag gillar det här du säger, för det slår mig. Kan det handla om att ången faktiskt bidrar också till vår reflektion?
Ja, såklart.
Kring det förflutna och kring besluten vi har fattat och livet vi har levt.
Mm.
Kanske.
Ja men det har vi ju pratat om tidigare, skuld versus skam. Där skuld är, jag känner ånger för något jag har gjort och nästa gång ska jag göra på ett annat sätt. Det gäller att göra bättre eller be om förlåtelse. Det. Skam, det är ju mer pissig variant att jag skäms över den jag är. Mm. Det går liksom inte att ändra på det sättet. Så att ånger är nog kopplat till skuld i så fall, tycker jag.
Mm.
Att fan, det där vart inte bra. Men låt oss, det är ju fint, man kan alltid göra om.
Ja, just det.
Mm.
Mycket i alla fall.
Ja.
Ja, men tack för det, Meta.
Mm.
Och snart är det torsdag igen.
Snart är det torsdag igen. Vad gör vi då, Anna?
Ja, vad gör vi då?
Jag öppnar min kalender och ser om vi har bestämt något. Nej, det har vi inte gjort. Och när torsdagen kommer, då är ju vi... Nästa, alltså det avsnittet som kommer sändas på torsdag, det kommer du och jag spela ihop tillsammans. För då sitter vi på en skärgårdsö. Förra gången vi satt på den stolen så spelade vi in kokain och Nutella, kommer jag på nu.
Mm.
Har du något case som du ligger och ruvar på?
Inte så på rak arm. Men det har jag säkert. Men jag måste fundera lite.
Det kommer bli något göttigt, så kan vi säga. Det kommer komma en torsdag. Inshallah, och vi kommer att leverera ett krimpods-avsnitt.
Ja, det kommer vi definitivt göra.
Mm.
Absolut. Och till dess, Instagram, Ljungdahl och Ginghede. Och mejla, om man vill, på ljungdahlochginghede@gmail.com.
Lysande, Sickan. Vi ses och hörs. Och känn ingen sorg för mig, Göteborg, Argentina.
Känn ingen ånger. Ruvelse, själanöd.
Bye.
Stoppa
bye.
Mig.
Stoppa mig.
Bye.
Stånga mig.
Bye.